Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna damer och herrar till Drama och Intrig
med Christian och Dori.
Det känns som vi är back in business.
Ja, nu
äntligen.
Är vi fan i mig tillbaka alltså. Nu är det slutlarvat där hemma.
Ja, alltså vi har varit så sjuka och sjuka och sjuka och sjuka hela julledigheten.
Ja, men nu är vi back on track.
Äntligen tillbaka. Och ja. Dori satt precis och retade med. Hon säger att jag är så horribelt äcklig för att jag, kära vänner, har lyckats få en vagel i mitt högra öga.
Ja, du ser ut som crazy eyes.
Ja, det ser ut som min ena öga typ svullat. Det blir inte jättefarligt.
Nej, men imorgon lär det vara värre. Så där brukar det se ut första dagen och sen ser det helt jätteäckligt ut.
Jag är ju så sjukt.
Har du sett att den har vits här? Någon finnaktig?
Nej, jag har inte sett någonting på ögonlocket. Men jag känner ju att så fort jag blundar gör det jätteont.
Gör det?
Men så kan det
vara. Jag kan operera.
Nej, tack. Jag tror jag klarar mig. Ja. Idag, kära vänner, är det då dags för avsnitt nummer 21. Mm. Och det här är då det andra avsnittet, eller det första avsnittet. Nej, andra avsnittet 2023.
Ja, spännande.
Alltså, åren bara flyger. Dagarna flyger.
Ja, verkligen. Time flies.
Och kan ni fatta nu, det här är avsnitt 21. Det känns som det var ganska nyligen vi började podda.
Ja, det känns det verkligen som. Men jag hoppas att vi kan nå ut till lite fler, tänker jag.
Ja, så det du kan göra om du tycker våran podd är underhållande och lyssna på, dela oss. Facebook, Instagram, Instastories.
Gör jättegärna det, då blir vi glada.
Snapchat, TikTok, you name it.
Snapchat.
Grannen flippar ur. Hej Christian och Doris. Er podd är verkligen guld och förgyller min resa till och från jobbet varje dag. Nu till historien, då jag inte riktigt vet vad vi ska göra. Jag och min familj har bott 3 år i lägenheten som vi hyr just nu och huset är karaktäristiskt och väldigt mysigt. Huset är ungefär 30 år gammalt och köksutrustning, väggar och mattor har blivit utbytta. Ja, allt förutom golvet då. Golvet är tyvärr riktigt tunt. Varenda gång vi tar ett steg i vår lägenhet så verkligen hör man hur träet knarrar under ens fötter och oavsett om man försöker smyga fram så låter det väldigt mycket. Vi bor på 3:e våningen, vilket är högst upp i hyreshuset. Kan bara tänka mig hur det låter för de personerna som har en granne ovanför dem. Vi är medvetna om hur mycket det knarrar när man går, så vi har för vana att alltid gå så försiktigt det bara går. Även på ljusa dagen så smyger hela familjen fram över golvet för att göra så lite ljud som möjligt då. För några månader sedan fick vi en ny granne i lägenheten under oss och hon tror inte på att vi smyger fram när vi går över våra golv. Varenda gång jag kommer hem och stänger min dörr så bankar hon på mitt golv med en kvast eller något liknande. Varje gång jag dammsuger, varje gång jag går i vardagsrummet, varje gång min hund käkar på ett ben, ja då bankar hon. Vi har verkligen gått på nålar här hemma och försökt vara så tysta som möjligt, men samtidigt gör hon oss galna med sitt konstanta bankande på vårt golv, så fort vi tar ett litet steg liksom. Häromdagen så tror jag hon fick nog, för hon kom upp till oss för att skälla ut oss. Hon bankade väldigt hårt på dörren när jag öppnade och skrek att vi är för högljudda och att vi borde ha vänligheten att gå som normala människor. Sen stod vi bara där och det såg verkligen ut som hon skulle börja gråta, vilket vi tyckte var riktigt sorgligt att se. Min man försökte förklara att golvet i huset är väldigt gammalt och det låter väldigt mycket oavsett om man bara smyger fram. Hon vägrade förstå och än idag så fort vi rör oss i vår lägenhet så bankas det i vårt golv. Det gör mig helt galen och jag vet inte vad jag ska göra. Tips.
Alltså den här är riktigt svår. Det är liksom, det är ett gammalt hus. De verkar ju ta hänsyn till grannen och gå så försiktigt som man gör. Men samtidigt måste man ju få leva, eller?
Ja, det tycker jag med. Jag tyckte det här var... Alltså den där kärringen ska ju... Alltså så här... Ja, Ja, det är som sagt ett gammalt hus, det är ett gammalt golv. Vad fan ska ni göra? Bryta upp golvet då, eller vad vill hon?
Jag svävar i lägenheten. Köp ja. Så här rep så ni kan svinga er i taket istället.
Ja, jag förstår frustrationen där. Alltså att hon gnäller och det, alltså när ni ändå går på nålar hemma liksom.
Jag kan ju förstå båda två. Alltså det är ju jobbigt för grannen under, men det är inte deras fel att golvet är tunt och gammalt eller knakar liksom.
Nej.
Så felet ligger nog hos hyresvärden ärligt talat. Man ja. Kanske borde, det är kanske där man borde börja snarare att liksom, de kan ju förklara för henne att okay, vi går ihop och vi snackar med hyresvärden. Mm. De får lägga in en heltäckningsmatta eller de får göra någonting.
Ja, precis. Kanske byta ut någon planka som den, någon viss planka som gnisslar och har sig eller vad som helst.
Ja, och sen finns det ju också de här grannarna som överdriver för minsta lilla. Alltså, så här, ja. Kom igen och gnälla på folk. När det, alltså, jag vet själv, jag har ju också bott i lägenhet. Mm. Ibland kan man tro att grannarna ovanför liksom möblerar om klockan 3 på natten. Och
ja, precis.
Men man får ju ha lite översyn och det är ju en nackdel med att bo i lägenhet. Det är att man har grannar och grannarna lever.
Ja, men precis. Och det är ju, man får väl ta lite hänsyn till varandra där. Alltså, och förstå att ett hus inte kan vara helt, helt ljudisolerat. Liksom.
Nej, och sen så finns det också de människorna som går som en elefant. Mm. När, alltså, när de ska gå någonstans. Dunk, 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 dunk.
Ja, jag som ju går med hälarna.
Ja, jag själv är uppväxt, alltså största delen av mitt liv i en lägenhet. Och då var liksom, man har ju lärt sig på något sätt och när man går. Nu bor vi i hus, men alltså, hela min uppväxt kommer jag ihåg. Alltså, jag har liksom alltid gått så här. Försiktigt. Ja. Man försöker ta hänsyn.
Ja, precis. Nej, men det tyckte jag var en bra idé. Ta kontakt med hyresvärden och säg att så här ligger det till. Liksom.
Brände mina barns arv. Det jag nu kommer berätta är något som gett mig väldigt mycket stress och ångest. Jag vet inte riktigt om jag gjort fel då jag utförde mina handlingar utan att direkt tänka efter. Jag är 63 år gammal och levt ett riktigt bra liv. Och jag har haft turen att få arbeta med något som gett mig både glädje och även mycket pengar. Jag har levt ett generöst liv och inte behövt snåla och samtidigt haft väldigt mycket pengar över för att spara till pension och även pengar att spara till arv som jag kommer lämna vidare till mina barn den dagen då det är dags. Det har jag i alla fall trott att jag ska göra, till för några år sedan. Då har mina barns beteende verkligen förändrats och det har verkligen krossat mitt hjärta. Jag har 4 barn. Min äldsta dotter är advokat och mina 3 yngsta söner är advokat, ingenjör och säljare. Under större delen av mitt liv har jag dragit i mig minst ett cigarettpaket om dagen, vilket nyligen kom ikapp mig. Jag var nära att dö och blev inskriven på sjukhus där jag fick veta att jag inte många år kvar att leva tyvärr. Efter att mina barn fick veta detta har de börjat hugga varandra i ryggen och försöka göra allt de kan för att få sin arv tidigare än när jag gått bort. I början var det bara tjafs och bråk, men det eskalerade senare till att de började anmäla varann. Att detta skedde medan jag låg inne på sjukhus en tid. Nu är det passerat sedan ett tag och mina barn pratar inte ens längre med varann, förutom via sina advokater. Vilket jag tycker var så pass sorgligt att jag valde att lösa situationen. Nej, jag tänker inte avsluta mitt liv. Mina barn bråkar över pengar. Då får vi väl helt enkelt bara ta bort pengarna från bordet. Då skulle de inte längre ha något att bråka om. Jag har under de senaste månaderna levt som en kung och unnat mig precis allting jag ville ha. Korsord, sudoku-tidningar, stor 80-tums tv, högtalarsystem, massagefåtölj, you name it, I got it. Jag har bjudit vänner på resor, hjälpt vänner som haft det svårt ekonomiskt, donerat pengar till välgörenhet och så vidare. Nu har jag bränt ungefär 60-70% av mitt arv och mitt sparande är slut. Det sista jag har kvar tänker jag att min fru ska leva de sista åren på våra liv och vi ska ha det gott. Mina barn har börjat lägga märke till mitt spenderande och min äldsta dotter listade ut vad jag höll på med. Hon konfronterade mig angående detta och jag kände mig inte det minsta skyldig. Jag har inte gjort något fel. Ja, jag brände ert arv, men det är mina pengar. Sen nämnde hon och undrade vad alla mina barnbarn har gjort mot mig och att de faktiskt är helt oskyldiga. Hur kommer det av det sig liksom att de inte får något arv? Vad har de gjort? Det fick mig att tänka lite och ja, hon har ju rätt. Varför ska mina barnbarn få lida över att deras föräldrar har betett sig illa? Helt ärligt så har jag lite dåligt samvete nu. Gjorde jag fel som brände hela arvet?
Nej, det tycker jag inte. Det är dina cash, mannen.
Jag tycker det var så väldigt, väldigt rätt.
Det är dina pengar. Du gör precis vad du vill. Och barnen ska väl bara vara tacksamma ifall de får en slant liksom, när du går bort. Men vill du leva huset, livet eller? För pengarna du har dragit in, älskade vän, så är det dina pengar.
Ja.
Så är det. Dina pengar. Dina barn kan jobba ihop sina egna pengar, tycker jag.
Och barnbarnen med.
Ja, och vill du leva livet tillsammans med din fru, då gör ni dig där, tycker jag. Det gör du alldeles rätt i.
Jag tycker också 100% att han gjorde rätt i det här fallet. Mm. Han har inte många år kvar att leva, och tyvärr så är det som så att pengar kan ta fram det värsta inom människor.
Ja, verkligen,
och
verkligen.
Splittra familjer, splittra vänskaper, relationer. Allting kan förstöras för pengar. Och så var det i det här fallet.
Ja, och det här var väl ett sätt för honom också att kanske kunna rädda situationen. Att istället för att det går längre och de bråkar mer om pappas pengar, så stoppar han det där genom att ingen får något.
Det finns inga pengar.
Skitbra.
Och jag tycker inte att han gjorde ändå fel gentemot sina barnbarn, för det är ändå alltså föräldrarnas. Alltså man kan ju inte tänka flera generationer
ner. Nej, det går ju inte.
Alltså du kan ju tänka på dina barn, absolut. Vill du lämna någonting, det är ju frivilligt.
Ja, men hur fräck är man än så tänker tanken att typ, min morsa dör snart. Jag undrar om jag kommer få något och om hur mycket.
Ja, eller som dottern i det här fallet som konfronterar honom angående detta. Tänker du inte på dina barnbarn? Men du, det är ditt jobb att tänka på dina barn. Inte mitt jobb. Nej. Alltså, den där är helt sjuk.
Ja, nej, den där var jättekonstig.
Så jag tycker att den här pappan gjorde 100% rätt. Ja. Alltså, det är liksom, han märkte att pengarna splittrade familjen och tog bort det ur ekvationen, och så vis löste problemet.
Ja, absolut. Det är ju helt rätt, helt rätt.
You go, girl.
Girl, gubbe.
You go, gubbe. Ja.
Vilken är den mest pinsamma situation du råkat ut för med en främling? Den mest pinsamma situationen var när jag träffade min största rockidol på en efterfest. Ungefär ett år innan den händelsen träffade jag en tjej i en bar. Vi klickade och gick hem till mig, och resten kan ni nog lista ut. Spola fram ett år i tiden och jag sitter på en efterfest där min absoluta idol sitter bredvid. Vi sitter och dricker öl och snackar lite när den här kvinnan kommer in. Jag ställer mig upp lite stelt och ger henne en kram och frågar om hon mår bra. Sen går hon iväg och jag sätter mig igen. Då frågar min idol hur jag känner Johanna. Jag förklarar att vi låg med varandra för ungefär ett år sedan. Han stirrar på mig och svarar:
"Dude, det där är mitt ex. Vi skildes för ett halvår sedan."
Mitt hjärta sjönk och jag gick in i panic mode och nästan bara springer därifrån. Jag stammade lite och bad om ursäkt, och han svarade att det var lugnt. Det var för precis sådana saker som de skildes. Det var väldigt stelt efter det.
Åh, vad pinsamt.
Åh, fy fan, kan tänka mig det alltså.
Och nu kommer det lite om en specialare här, där då folk berättar sina stela ögonblick. Det är lite kortare historier, men det är istället lite fler historier. Som man liksom pausar. Den här snubben har ju då legat med en tjej, och som kommer in och han bara: "Hej." Och så frågar: "Vem var det där? Hur känner du henne?" "Ja, men det var, jag låg med henne. Det var min fru liksom."
Åh, shit, vad pinsamt. Åh, fy fan.
Riktigt awkward situation. Jag tänker vi tar och lyssnar på nästa historia.
Det här hände igår på en parkeringsplats utanför Willys. Jag släppte av frugan och väntade i bilen medan hon skulle handla mat för veckan. Jag satt där i min ensamhet och scrollade lite på luren när bakdörren öppnades, och in stiger en äldre dam. Jag kollar bak för att se vad hon gör, men hon börjar fylla bilen med kassar och sen hoppar hon in. Jag börjar lite smått och står och stirrar bak. Efter en stund lyfter damen på blicken och jag kunde verkligen se paniken i hennes ögon när hon stammar ur sig:
"Nej. Men du är ju inte min man."
Jag bara satt där och log när hon gick ur bilen för att kliva in i bilen bredvid, som för övrigt var en annan modell och färg. Hennes kar var även asiat, medan jag är brun. Jag kidnappade nästan en kärring.
Åh, herregud alltså.
Det här påminner lite om ett tidigare poddavsnitt när Moffit från Studio S var med.
Ja.
Och han berättade exakt samma sak har hänt honom.
Åh, fy fan.
Alltså det är ju så lätt panik, att råka göra bort sig i vardagen. Att man liksom så här, som Doris i butiken har till exempel tagit tag i vad hon tror är min hand, men som greppat handen på någon gammal gubbe liksom.
Åh, han var så jävla arg alltså. Ja. Vad fan gör du?
Och även i butiken. Typ. Jag kan stå med våran kundkorg. Kolla bort, så står Doris och fyller en annans kundkorg med våra saker.
Ja, det är så standard. Alltid, vet du, Christian, man ska inte ligga där. Jag bara, oh shit. Du vet, så här, man måste gå och hämta tillbaka det jag stoppat i.
Alltså jag kan säga, är det någonting som är väldigt bra med Doris, det är ditt ansikts... Alltså så här, du har ett minne som är helt sjukt. Om vi träffar en person, och då kan du memorera ansiktet, och sen 10 år senare ser vi den personen igen. Du bara, det är ju den personen.
Ja.
Där är jag ganska dålig.
Där är fotominne, eller vad säger man? Jag tror det är något sånt.
Jag är dock bättre på siffror och sådana saker.
Ja,
men någonting som tyvärr är Darans Achilleshäl, det är ta med tusan, alltså det här, du hittar det inte. Nej, ditt lokalsinne.
Jag har inget lokalsinne. Nej. Det finns inte ens.
Och jag tycker det är så gulligt varenda gång vi är ute och går. Och
i Doris, stan, ja, vi liksom så här upp, raised and born i Norrköping, ja. Liksom, så kan jag inte ens vägen.
Då hon så här, men du kan liksom vara så här, vad ska man
säker,
säga?
Säker, ja, precis. Ska.
Ja, vi ska hit och så bara leder hon. Jag bara, men Doris, det är hitat. Ja, så
ja, jag visste väl, jag skulle bara kolla om du var med.
På tal om pinsamma, alltså pinsamma situationer, alltså det finns någonting, det har blivit värre med mig genom åren, och det är alltså jag, just i Sverige, det känns som ganska många tycker det här, den mest pinsamma och stela situationen någonsin, det är en hiss. Alltså typ, säg att man står i en hiss.
Det skiter jag i.
Jag kan tycka det är så jobbigt. Jag står i en hiss och så kommer det in någon. Man ska ju, alltså typ, om du inte säger något som är dum i huvudet typ. Men om man säger något som man också dum i huvudet typ, så det blir så här, awkward.
Nej, det tänker inte jag på, utan jag tänker bara på att hålla andan typ. För jag får alltid för mig att någon ska fisa när jag är instängd där. Så då börjar mina tankar och så tänker jag, shit, tänk om någon fisar, jag kommer spy. Och så då håller jag andan typ.
Men jag har blivit så skadad där att så här, alltså, i vårt samhälle finns det ju människor som luktar illa.
Mm.
Men det här, alltså under hela min uppväxt, jag har varit skärrad som barndom eller någonting och gått förbi någon som stank. Så jag har som vana att aldrig typ känna lukter eller så här, jag andas inte med näsan typ när jag går förbi folk och sånt.
Mm.
Jag vet inte, för det finns ju så många människor som då liksom, känner du han luktar? Nej, jag luktar inte. Jag har så här automatiskt vana att stänga av luktsinnen när jag går förbi
jag
människor.
Jag känner allt alltså.
Eller om man ser en människa som han där luktar och illa. Alltså dåligt.
Jag är jättekänslig för lukter.
Ja.
Alltså det är något fruktansvärt. Alltså, jag är jättekänslig.
Ja, och så finns det vissa människor som kanske inte själva vet om egentligen hur de luktar.
Mm,
alltså sådana här som kanske inte, ja, men de kanske luktar surt, de kanske luktar svett, lökigt,
pung,
ja, skärtsvett. Ja. Men alltså, kan man verkligen bli så att man inte känner det själv?
Ja, det kan jag ju lova. Det är min första kille, han luktar alltid så jävla äckligt.
Jo, det var.
Ja, men alltså typ så här, han jobbade ju hela dagen och satt i en jävla traktor och så här.
Ja, så jag vet själv, jag har ju också jobbat.
Han luktade så jävla äckligt, alltså jag höll på att dö, och så luktade han kattpiss också. Luktade kattpiss.
Men jag vet ju också så här, typ, om man säger att jag har varit och jobbat en hel dag, så jag har jobbat i fabrik tidigare till exempel. Mm. Ja, men då har jag suttit på den här skinnstolen, alltså sen när jag har kört 8 timmar, jag vet att jag har svettats. Jag känner ju själv hur jag luktar.
Mm.
Så det första jag gör när jag kommer hem är att ta en dusch.
Ja.
Men det finns ju människor som inte känner den där självinsikten. Okej, nu luktar jag svett.
Ja, exakt. Nej, men som han, min första kille luktade alltid kattpiss. Och det var inte så här för att vi hade katt eller någonting. Utan det är för att hans svett luktar på riktigt kattpiss.
Ja, men det finns ju olika.
Jävla äckligt.
Man kan väl svettas olika. Alltså så här, det luktar olika. Som du till exempel, jag har aldrig känt det lukta svett, lök.
Nej, men jag brukar inte. Jag utsöndrar inte sån lukt. Alltså så här svettlukt. Nej. Mitt hår kan ju börja lukta äckligt om jag svettas.
Ronja Rövardotter.
Ja, men ja. Inte under, jag luktar aldrig svett och så här.
Nej, men det är väl främst.
Eller röv och så.
Nej, men det är väl främst på sommarmånaderna när det kan vara så här man kan lukta illa.
Ja, men jag känner aldrig att du luktar illa.
Nej, men det är ju för att jag själv känner att direkt, okej, nu luktar jag illa, då går jag och tar en dusch eller så här. Alltså jag vet att min deo håller i 48 timmar.
Ja.
Och efter det så there's no going.
Men du får ju typ panik om vi har suttit i en bil och åkt en lång sträcka. Ja. Då måste ju typ hem och duscha.
Ja, eller om man varit iväg och även om man sovit på hotell.
Jag har suttit i bilen hela dagen och luktar äckligt.
Man kan känna sig så äcklig.
Ja, men fast du, jag tror du är fan renligare än vad jag är.
Tror du det?
Ja, nej, jag tror inte, jag vet.
Ja.
Du har lite sån här renlighetsfobi, eller inte fobi, vad heter det? Du har lite sån här, lite så. Ja, det tycker jag. Du, ja,
jag
är
jätterenlig. Vet också att, säg till exempel man åker utomlands en vecka på Gran Canaria och man sover på hotell, även om man duschar och sånt där, när man kommer hem. Eller så är det,
Jag också paniken.
Fast jag tror inte när man är utomlands och andra sidan. Jag tror det har att göra när man sitter på ett flygplan.
Nej, jag blir varje gång så när vi har varit iväg. Alltså det spelar ingen roll om det är Landskrona, Linköping, event, vart som helst. Alltså, jag får sån jävla panikångest. Alltså jag måste in duschen. Jag vet inte varför, men det känns som att man duschar av sig synderna.
Ja.
Fast det finns inga synder. Men fattar du vad jag menar? Precis, att man, du vet, som man måste duscha av sig. Du vet, det här jobbiga.
Ja.
Folk har tagit en i handen. Och du vet, alltså
ja,
så här.
Alltså just när vi har våra events. Alltså många där ute vet ju kanske vilka vi är. Vi har ju en YouTube-kanal som är ganska stor.
Ja.
Och genom åren har vi haft ganska många events. Och vi älskar våra följare. Alltså ni är grymma.
Ja.
Men det finns ju vissa där ute. Alltså så finns det oavsett vilken kundgrupp som helst. Men det finns ju alltid någon som kanske inte sköter sin hygien och sånt.
Ja.
Och kommer någon jag fram och vill krama oss, vi är inte den som bara nej, nej, det luktar illa.
Nej, precis. Det gör man ju inte. Man måste ju ändå liksom vara artig.
Man känner den där doften, men det är bara brace it, ge en stor kram. Bara, okay,
och sen bara, ta ingen snus, stoppa ingen snus i mun.
Och sen efteråt kan man känna sig så äckligt, man har skakat så här flera hundratals händer och, och kramp i käkarna kan man få, för man ler så mycket mot alla.
Verkligen.
Men det är väl baksidan av myntet. Det är inte för att det är så jobbigt då, men...
Nej, men det är det ju inte. Men just det med att man känner att man måste duscha av sig.
Ja, man kan känna att man kan lukta så illa.
Såg en snubbe på stan häromdagen med en riktigt stor musche och var helt hundra på att det var en gammal polare från plugget. Jag gick upp till honom och frågade vad fan han har gjort med sitt ansikte. Precis när jag sa det så inser jag att det var inte min vän. Jag räddade situationen genom att säga att jag fullkomligt älskar det. Och sen gick jag därifrån skuttandes. Så jävla pinsamt.
Åh, herregud alltså.
Och när man säger någonting till någon person som det liksom kan bli så pass fel. Jag vet, alltså Dorran och jag hade typ, vad ska man säga, var ingen polare. Men det var ju en kille vi umgicks väldigt mycket med när vi träffades. Alltså som vi festade med.
Mm.
Och sen några år senare kommer den här killen tillsammans med en tjej. Och hon har gått upp ganska mycket vikt sen dess. Och Doris säger, åh vad kul, ska ni ha barn?
Vem fan var det? Aha, ja jävlar ja. Oj,
och Doris,
oj, oj,
vad ska ni få barn? Hon bara,
man får inte säga så, men hon, det var ingen så här, det var ingen tjockis mage om alltså, så här, missuppfatta inte mig, det var en gravid kula.
Ja, alltså, jag hade också kunnat tro att hon var gravid.
Jag visste väl fan inte att det fanns IBS mage och allt möjligt så här, så man kan bli så här, se ut som en gravid mage. Det hade jag ingen aning om.
Men jag kommer nog att rädda situationen ganska bra. Jag kommer inte ihåg vad du sa, men du sa något.
Ja, men det är väl dags snart, för att det är så här att jag alltså, menar inte på att hon såg ut så liksom.
Ja.
Ja, men vad fan, det är dags för er snart, du vet.
Ja,
där,
ja.
Jag räddade en jävligt snyggt.
Ja, det gjorde du, ta med tusan.
Alltså där, men sen efteråt bara för fan, alltså var tyst. Ibland,
ibland
måste jag
tänka sig för.
Käft alltså.
Var på väg till en lektion i plugget när en brud springer upp bakom mig och slår mig på ärskärt och säger,
åh, du är tajtare än någonsin.
När jag vände mig om såg hon att jag inte var hennes pojkvän. Och bara sprang därifrån.
Ja. Det är också så här pinsamt.
Nej, vadå? Det är väl inte pinsamt? Oj, smaka på fel röv. Alltså, det där tycker inte jag är någon så här... Jag skulle inte skäms.
Men det är ju att gropa någon om du inte känner. Det är ju, vad ska man säga?
Grooping? Alltså, ja, like men, grooping?
Ja, ja, men alltså, det, liksom, det som killar det dagligen gör mot kvinnor ute i samhället. Kanske slår någon på arslet. Det är ingenting man gör. Det är ju... It's an offense.
Ja, men ändå, det är väl inte mycket att tjuta för.
Nej, inte tjuta för.
Det var väl inte med meningen. Nej. Jag bett om ursäkt. Alltså, ja. Så här, jag ber om ursäkt. Jag trodde det var min kille. Hej då.
Ja, men precis, precis. Men alltså, hon bara gick ju därifrån.
Ja, men jag hade inte gjort det till en grej. Jag hade inte tyckt att det var pinsamt. Jag hade inte tyckt att det var pinsamt.
Men alltså, det är ju också lite som så här, det blir vad man gör det. Alltså,
ja,
så här.
Exakt. Jag hade räddat situationen. Ja. Alltså, så här.
Hade du ställt och börjat garva så hade han också, du bara, shit, förlåt. Tror du om min kille sa att du började skratta?
Ja.
Då hade det tagit bort allt det pinsamma.
Exakt.
Han hade också börjat skratta.
Exakt. Ja, du har inte bara gått och vänt därifrån. Och det är ju mer pinsamt.
Ja, men, exakt.
Rädda. Försök att rädda det du har gjort. Liksom.
Det finns många shit. Situationer där man kan rädda genom att bara own it. Okej, okay, you fucked up. Erkänn det och bara garva. Liksom.
Exakt.
Skratta bort
exakt.
Det. Liksom.
Ja, men det är ju inte... Alltså, så är det ju. Det är inget att gidra om.
Skulle bara jävla slita med frugan när vi skulle flytta. Fyllde en kartong med köksprylar och skrev sen Ninas dildos stort över hela sidan på kartongen. Sen glömde jag bort att jag gjort det, tills för några dagar sedan då, när vi faktiskt skulle flytta till en nyare lägenhet. Jag bär in kartonger och ställer ner dem i köket, varpå min svärfar kommer med en kartong som han ställer ner medan han bara stirrar mig i ögonen. Man kunde verkligen se hur pinsamt det var.
Mm. Ninas dildos.
Han bara ställde ner kartongen och gick. Vi pratar aldrig mer om det.
Det där är heller inte pinsamt. Absolut inte pinsamt. Det där är jävligt kul.
Ja, men det är jättekul.
Alltså, folk är så jävla torra. Alltså, I'm sorry, men det där är så jävla kul. Och jag kan säga det. Alltså, jag måste tala om det här. Varje gång vi har flyttat så har vi alltid ritat Bamse-raketer på varenda kartong.
Ja, eller med vi menar du.
Ja, ja, bara för att det är kul. Bara för att det är så här, jag vet inte. Typ det är något visst när man ska flytta. Då gör, och så ska man stå där och skriva på kartongen. Och så
skriver man kök så. Och så är det en liten raket.
Ja, liksom. Exakt. Ja, ja. Så är det bara, men det är jättekul. Jag ska börja skriva dildos, Dorrans dildos på kartongerna.
För ett tag sedan när jag satt på mattelektion tänkte jag dra en liten tyst brakare. Det var dock plaststolar och jag har aldrig hört en så hög brakskit. Alla i klassen började asskratta, fick panik och visste inte vad jag skulle göra. Så jag började också skratta.
Ja, alltså det där är jättekul. Smattrar väl fint när du satt på plaststolen också?
Ja, men jag tror att han var ganska smart. För det, alltså, helt ärligt nu, handen på hjärtat, det här har hänt mig. Fast det var när jag var, kan jag vara kanske 6-7 år. Mm. Vad hette det här som var väldigt stort för? Man kunde vara med i kyrkan, vet du, så här ungdom eller så här barn.
Kyrktimmen eller vad det hette? Ja. Typ någon sån här församlingsgrej.
Och vi bodde ju då bredvid en kyrka där jag liksom är uppvuxen. Så jag gick ju på den där församlingen.
Och så satt ni på ungdomar. Golvet, va?
Ja, så satt vi alla på golvet fram vid altaret i kyrkan och pratade om någonting. Lalala. Och jag tänkte så här, alltså, jag hade så ont i magen. Bara, men det kanske blir tyst. Och så bara
nej.
Och alla bara började kolla överallt. Jag såg att ingen såg vart det var, så jag började också kolla överallt.
Nej.
Men som den här killen, att han började garva också.
Och du bara, ja, men nu precis. Ser jag bara Kataleja framför mig. Du vet den där.
Man bara såhär, man börjar kolla, vem fan var det där? Och så började jag, men vem fan var det där?
Nej.
Jo, jag tror inte det var någon som visste att det var jag som fjärta.
Ja. Nej, jag har aldrig varit en sån fjärtare. Alltså så här, men om jag skulle fjärta, så jag skäms inte för att fjärta. Det är det som är så jävla kul. Nu kan vi ju ta upp en historia här med Mofid, ja. Min tatuerare. Även ägare av Studio S i Linköping och Stockholm. Han i alla fall,
han har gästat i ett avsnitt.
Ja, precis. Ja. Han har gästat här i ett avsnitt. Men han i alla fall sa, alltså vi kom väl in på det här med att fjärta och då sa han det. Fy fan, tjejer, du vet så här. Han tycker att det är läskigt, tror jag, att han tycker att den är tjejer fiser, du vet så här. Det är bara karer som kan fisa. Och så satt han medan han tatuerade mig, så sitter han, du vet, och släpper brakare efter brakare och du vet så här, jag bara, så du är så grisig här, du vet så här. Vi har en kompisrelation så. Och så säger, hörru du Mofid, sa du att tjejer inte facer? Ja, nej, det gör de inte. Så la jag av världens jävla dranagel. Och jag lovar, den där blicken jag fick, oh my god, den var priceless alltså. Alltså han var så chockad. Alltså han trodde verkligen inte att jag kunde fisa. Jag bara, där har du. Ja. Jag kan också, kan du, kan jag. Så jag bara, fortsätter du fisa så kommer jag också fortsätta.
Vi kan ju säga det också till alla karar där ute som inte tror att kvinnor pruttar.
Ja, vi kan ni. Vi kan nog värre ner också, ska ni se.
Min flickvän vägrar göra frukost till mig. Jag är en man på 29 år och har bott tillsammans med min flickvän på 29 år i några månader nu. Allt som allt så har vi det riktigt gött och bra och jag planerar att fria till henne inom en väldigt snar framtid då jag vill bilda familj med henne och skaffa barn. Vi har dock stött på lite problem och har lite av en konflikt. Min flickvän, hon är en morgonmänniska och hon gillar att gå upp tidigt på morgonen medan jag är helt tvärtom. Jag kan ligga mycket, mycket längre. Lagom när jag har tvingat upp mig själv ur sängen och tagit en dusch har hon redan varit vaken i alla fall 30 minuter även om hon måste vara på jobbet mycket senare än mig. Hon står alltid vid spisen och lagar frukost ändå. Hon gillar att äta en ordentlig frukost varje morgon och brukar äta ägg, french toast eller pannkakor, grapefrukt och en stor ostmacka. På helgerna kan hon även steka bacon. Jag brukar alltid äta flingor på morgonen då jag knappt har energin att hålla ögonen öppna ens. Kanske tar ett glas juice till också. Jag tänker att eftersom min flickvän alltid går upp tidigt och gör sig själv en ordentlig stadig frukost så frågar jag om hon kunde göra en till mig också när hon ändå gör till sig själv. Det tar ju inte längre tid att steka två ägg istället för till exempel ett. Hon sa att hon kunde göra det, men då måste vi turas om varannan dag. Ena dagen är hon frukost och andra dagen är jag. Jag förklarade att nej, om hon ändå ska göra frukost till sig kan hon lika gärna göra till mig också. Hon vet hur trött jag är på morgonen, så varför ska vi turas om när hon ändå ska göra frukosten vilket som ändå? Detta har lett till en stor konflikt här hemma och nu undrar jag vem som har fel och vem som har rätt. Vad tycker ni?
Jag skulle säga det att jag tycker personligen att det är lite fel från båda håll, skulle jag kunna säga.
Wow.
Alltså allting
ja,
är ett förhållande.
Det är väl att ta för givet.
Jo, men alltså, ska hon ändå göra till sig själv, då kan hon faktiskt lika gärna göra till honom. Men det är ju inte hennes skyldighet. Men samtidigt så är det som så här, i ett förhållande så har allting att göra med kompromisser.
Ja, men så är
och då
det.
Tycker jag att han kan erbjuda, okej, vet de om att han är så trött på morgonen? och hon inte är det och hon ändå gör frukost. Okej, men hon kan göra frukost till båda och han kan kompensera upp det genom att kanske göra middagen varje dag.
Ja,
till
precis,
exempel, då är det liksom så här, ge och ta i ett förhållande. Båda tjänar på att hon slipper laga middagen varje dag, han får laga middagen. Det är så här, man kan liksom inte ta varandra för givet.
Jag får kaffe varje morgon på sängen, får jag. Ja. Och så säger Christian, superman, superwise, supertires. Alltid får jag kaffe.
Vi var nere på Coop för några månader sedan och så fanns det någon så här kaffekopp. Så stod det så här, supermom, superwife. Och längst ner stod det supertired.
Ja, jag är så
alltid,
trött.
Jag kommer alltid in på den morgonen och säger, jag vet det enda sättet att få upp dig.
Ja, men det är sant. Alltså. Jag har jättesvårt att sova. Jag har världens sömnproblem. Jag sover dåligt, vänder mig om typ 1 miljon gånger. Vaknar, somnar, så där.
Och det har ju också mycket att göra med ditt kaffeberoende. Att du behöver kaffe för att verkligen
annars
komma igång.
Ja, skitont i huvudet alltså.
Ja, och jag hade också det där förr, kommer jag ihåg. Alltså, när jag jobbade väldigt mycket. Alltså, nu jobbar vi ju som egna företagare, en helt annan sak. Men när jag jobbar på fabrik eller så här, fryslager. Ja, men man gick upp 4:30 på morgonen. Då var det kaffe som gällde för att komma igång.
Ja, exakt.
Men jag är så glad att ha lyckats bli av med den beroendet.
Jag gillar mitt kaffe på morgonen.
Nej, jag kan gilla kaffe. Alltså jag dricker ju kaffe, gör jag. Men alltså väldigt sällan före 10:00 på dagen. Jag kan ta en kopp på dagen eller om man fikar. Eller så kan jag tycka det är gott med kaffe.
Nej, jag tycker att jag blir mätt på kaffe också.
Blir det?
Ja.
Blir det så här att magen kommer igång på morgonen? Att man måste typ...
Bajsa.
Ja.
Morgonbajsen.
Va? Menar du att kvinnor bajsar?
Ja.
Va?
Men säg inte det till någon.
Min fru vill inte prata med mig. Jag är en man på 34 år och bor med min fru på 32 år och våra barn på 4 och 7. Jag arbetar som undersköterska på ett gruppboende och min fru driver ett bageri tillsammans med hennes mamma. I vårt hem är det alltid min fru som lagar all mat, då hon är mycket bättre på det än vad jag är. Jag kan laga mat ibland i hemmet, men det är oftast min fru som drar det största lasset där med barn och sysslor och städning och så vidare. Igår när jag kom hem från jobbet så var maten klar och jag började duka fram tallrikar och bestick medan min fru gick och tvättade sina händer. Mina barn gillar att få sin mat färdigskuren så jag började skära upp deras kyckling när jag märkte att kycklingen var helt rosa på insidan. Jag bad min fru komma och kolla på det och hon erkände att den var lite rosa men att det är ingen fara. Jag sa att jag tänker inte låta barnen äta rå kyckling. Hon sa att jag skulle sluta bete mig som en barnrumpa och att det är ingen fara. Jag gav mig inte och sa att hon kan inte ge barnen rå kyckling och att jag inte tänker tillåta det. Då sa hon att om du inte ska äta maten jag lagat så kan jag minsann ta och laga maten åt dem själv. Jag gjorde istället varma mackor i ugnen och gjorde även extra till min fru som hon inte ens tog en tugga på. Nu vägrar min fru prata med mig och vägrar laga mat mer i hushållet. Gjorde jag fel som sa åt henne?
Det gjorde du absolut inte. För blir du sjuk av just kyckling så är det, tro mig, jag har blivit jättesjuk av kampylobakter som du får av råkyckling.
Är det inte salmonella? Eller är det
där
är det
kan
olika?
Du också få. Kampylobakter är ju en annan tarmbakterie som kommer in.
Okay.
Och där får du inte hjälp. Alltså jag spydde och sket och kunde inte äta någonting i 3 månaders tid innan man fick hjälp.
Börja om lite, vad hände? Hur gammal var du liksom?
Jag var väl 14 tror jag.
Ja.
Jag vet inte om det är just där kyckling eller vad det är. De säger att det var kyckling i alla fall.
Ja.
Att jag måste ha fått i mig någon dålig kyckling för att det är just av kyckling du får det här. Så började jag ju, vad jag än åt, vad jag än drack, det bara rann rätt igenom mig. Alltså det spelar ingen roll vad det än var, det bara rann rätt igenom.
Okej. Okay.
Så jag sket. Och så tog jag i alla fall kontakt med vårdcentralen typ när jag hade skitit i diarré typ 2 veckors tid.
Ja, så långt alltså?
Ja, gud ja. Så då sa ju de, då ville de göra bajsprov, fick jag skit i något jävla rör. Som de sen tog prover på. Och då frågade de, har du varit utomlands någonting? Nej, jag har inte varit utomlands. Och då sa de att det är kamfilobakter då. Att det är en tarmsjukdom som de helst inte vill ge antibiotika för.
Okay.
Eftersom att det var en sån antibiotika som kroppen blir resistent för jättesnabbt tydligen eller vad det är.
Okay.
Så då sa de att nej, men vi ger inte, har man fortfarande diarré efter 3 månader då.
3 månader?
Ja, och då hade jag hunnit gått ner ett antal kilo kan jag lova.
Åh jäklar.
Ja, så det var hemskt då. Alltså.
Men när du liksom visste att allting du skulle stoppa i det bara skulle rinna rakt igenom, tappar man inte så här typ matlusten? Jo, det gick så att man vill inte ens äta. Nej. För man vet att det är ingen idé.
Nej, jag tappade aptiten helt. Alltså, världens magkramper och jätteont i magen. Ja. Och, nej, fy fan, i 3 månader. Och jag kommer dit efter 2 veckor. Tycker det är lång tid. Ja, skit i 2 veckor. Nej, vi ger inte... Men
vad hände till slut då?
Nej, jag fick antibiotikan. Efter 3 månader fick jag antibiotikan. Och så fick jag käka det i, jag tror det var någon kur på typ 1,5-2 veckor eller något.
Ja. Och var det bättre sen?
Ja, sen var det bra. Sen kom det kottar igen.
Men efter det så, alltså Daran har ju berättat den här historien för mig. Så i vårt hushåll är vi verkligen så här, okej, men kycklingen, vi chansar inte ens. De säger ju att man kan ha kycklingen lite saftig. Det gör ingenting, säger de ju. Ja. Men vi chansar inte.
Nej, det gör vi fan inte. Inte efter jag har upplevt det. Så att jag håller helt med dig, pappan där, att det don't give your children uncooked chicken.
Nej, och han kanske visste om det här med, och därav så liksom, nej, de ska inte ha rosa kyckling.
Ja, men precis.
Men det han hade kunnat gjort här istället för att ställa sig och laga ny mat, det hade ju bara varit att kasta in skiten i ugnen igen eller steka på lite extra.
Ja, men på tal om kyckling, gjorde jag kyckling igår, ska jag tala om för er som lyssnar. Jag kyckling igår på fan och äcklas ihjäl alltså.
Aha.
Ja, jag var fullt med fjädrar.
Just det.
Fullt med fjädrar. Ja. Så jag och Jason, vi stod där och plocka kycklingarna.
Jason är vår mellersta son.
Jason bara, för fan vad äckligt, ska vi äta det här? Så jag bara, vi drar bort skinnet sen.
Ja, men man är ju lite skadad. Alltså blir det inte så typ, om jag käkar kyckling och jag får en fjäder,
så jävla vidrigt.
Det blir så äckligt på något sätt, för det blir mer verkligt. Man tänker ju inte riktigt på att det är djur.
Det är ju exakt som om du skulle få hår i maten. Ja. En fjäder är ju typ fåglarnas päls.
Ja.
Äckligt som fan. Alltså.
Ja, det är ju lite äckligt, och det blir ju hela lite mer... Alltså,
hela upplevelsen alltså, att förstör där jag som var så sugen på kyckling i ugn.
Och jag vet ju ändå om det här, att djur, om en djur dödas, jag kan ju ändå förstå vart alla veganer och sånt kommer ifrån på ett sätt. Men samtidigt är jag så här, men jag är köttätare. Men jag förstår samtidigt deras ståndpunkt på ett med, absolut. Men det blir liksom, man blir ju lite att man kanske inte riktigt tänker på att det är djur. När man står och tillagar en kycklingfilé. Alltså det är ju en filé liksom.
Ja, precis. En liten köttarbete.
Ja, liksom. Men sen när man helt plötsligt får fjädra på kycklingfilén eller på kycklingklubban, då blir det så mycket mer, oh shit.
Alltså. Och vet du vad jag har tänkt? Alltså jag tänker på det varje gång typ jag äter kött. Då kan jag börja tänka typ min hjärna. Alltså undrar hur många typ så här, amen, alltså kossor och så här cancertumörer du har ätit som du har fått i dig.
Tror du det?
Ja, vad fan, de får ju kossor och grisar får ju samma typ av cancer som vi människor kan få, så här innerligt kött i köttet och sånt. Undrar hur jag bölder med. Men alltså just det här, alltså cancer som sätter sig i all jävla köttfärs vi har tryckt i oss inom åren, hur mycket cancerparasiter och sån här skit vi man egentligen har fått i sig, det är fan vidrigt att tänka på egentligen. Och ögon och sån skit, it don't bother me, jag äter gärna en kurv liksom, det är inte det, utan jag tänker på fy fan cancer, tumörer, bölder, alla de här äckliga grejerna som sätter sig i huden liksom.
Jag måste säga att jag blir lite sugen på broccoli nu faktiskt.
Det är ju
samma sak om man verkligen vet vad så här billig korv innehåller. Alltså för det första så är det ju knappt någon kött i. Det är 90% mjöl eller någonting sånt. Och sen de där 10% kött, det vill jag inte ens veta hur en liten procent som faktiskt är kött. Och som
nej,
faktiskt
det är inte
annat.
Mycket.
Nej. Och det blir ju lite äckligt, men samtidigt är det så här, korv, ja men det är korv. Alltså jag där bryr mig inte så
Nej,
mycket.
Så länge jag inte ser ett öga som blinkar på mig så är det lugnt liksom.
Men det är ju lite äckligt. Jag förstår ju alla köttätare. Jag älskar en blodig köttbit, men samtidigt på ett sätt så är det lite äckligt. Alltså
det är jävligt makabert när man tänker efter.
Ja, när man verkligen så här går. Och sen det här liksom hur vissa djur kan behandlas. Jag kan ju ändå köpa det här de som har gått fritt och haft ett bra liv. Snarare än de som är födda i små boxar. Alltså det är ju hemskt på ett sätt.
Ja, exakt. Men jag åt kött en gång. Där jag fick hagelde, vad heter det? Hagel i blykulor i käften. Blup, 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 blup.
Ja, men då har du käkat någon sån jägare.
Ja, precis. Då känner jag ändå jägaren och det djuret har ju dött bra. Liksom.
Men det känns, tycker jag ändå känns som ett bättre liv. Alltså, då har djuret levt ett bra liv i det vilda.
Ja, precis.
Och sen har haft oturen. Men samtidigt, så är det, på ett sätt så är ju vi högst upp i näringskedjan.
Ja.
Alltså, så den är svår. Alltså så jag förstår vart de kommer ifrån, men samtidigt jag gillar kött, men samtidigt förstår var de kommer ifrån liksom.
Tänk om det kommer aliens här och då blir de högst upp i näringskedjan som den där filmen igår.
Och så blir vi som i boxar.
Ja, så ska de exakt.
Ja, så blir vi så här. Nej, fy bubblan.
Inga aliens.
Världens starkaste chili som hämnd. Hej Christian och Doris. Jag är en pojke på 14 år som är jag skulle säga inte direkt mobbad, men har det samtidigt inte lätt. Det är inte så att jag får stryk, men det finns en viss kille i plugget som alltid jävlas med mig, speciellt på förmiddagsrasten när alla äter frukt. Han brukar alltid komma fram och undra vad jag äter. Sen rycker han det bara ur min hand och äter upp det framför mig liksom. Jag har inte velat berätta det för någon och jag tycker det är lite pinsamt. Därför tänker jag att jag får helt enkelt lösa situationen själv. Jag klickade hem en sån där superstark sås med Carolina Reaper inuti. Det är världens starkaste chili. Jag gjorde sen ett litet snitt i mitt äpple och hällde i några droppar. Dagen efter tog jag med mig äpplet till plugget och den här killen kom ännu en gång och slet frukten ur min hand och tog sin stor tugga medan han bara stod och skrattade. Jag sa ingenting och han tog en till tugga. Precis där jag hade placerat den starka såsen. Man såg på hans blick att någonting var fel och han bara kastade iväg äpplet och började gå därifrån. Jag följde efter och frågade hur det var, men han svarade inte. Jag fortsatte följa efter och han gick in på muggen. Här hade jag vanligtvis varnat en annan människa och jag ville inte att man ska dricka vatten när man äter något starkt liksom. Vattnet gör det nämligen ännu starkare. Jag tänkte att han får skylla sig själv och sen har jag inte hört något mer efter det. Det har nu passerat 3 veckor och han har inte tagit min frukt en enda gång sedan dess.
Ja, men det var väl bra?
Ja, men alltså det tycker jag absolut. Så kan det gå.
Ja, för det är inte så att han planterade på något sätt. Den här killen kom ju faktiskt och stal hans frukt. Hade han liksom gett honom den, ja, men det hade varit taskigt.
Ja, men jag hade bara garvat tillbaka, du vet. Så de har tagit hans äpple och skrattat åt honom.
Ja.
Eat shit, motherfucker.
Alltså barn kan ju vara så jäkla hemska.
Ja.
Alltså verkligen så här...
Elaka creatures.
Ja, alltså verkligen. Människor, ja. Alltså vuxna absolut kan vara hemska och sånt. Alltså det förvånar mig inte. Men att just barn mot barn kan vara såna otroliga skithål mot varandra.
Ja, verkligen.
Att det är så hemskt att veta hur vissa blir behandlade i plugget.
Ja.
Jag var ju själv bombad från det att jag gick typ i... Vad var det? 5:an, 6:an, 7:an. Vart jag mega mobbad. För jag var väldigt, väldigt överviktig. Det var väldigt fel, men jag var hemma. Alltså jag vet inte, idag funkar det inte på samma sätt med frånvaro och sådana grejer. Men att skolan visste om att jag blev mobbad. Vi försökte få dem att göra någonting åt det i flera månader.
Mm.
Men när skolan insåg att de kan inte göra någonting, då sket de mig om jag var hemma och sketit.
Mm.
Så jag var hemma 5:an, 6:an, 7:an, 8:an. Till och från gick några dagar i skolan liksom.
Mm.
Och sen så kom jag tillbaka i 9:an, en ny skola, och då hade jag börjat gymma och sådana saker, så jag var lite mer snärt. Och då, ja, alltså det vart bättre och jag arbetade upp alla mina betyg, kom in på det gymnasiet jag ville och det löste sig. Men alltså, barn kan vara så hemska.
Ja, verkligen.
Och jag vet själv att jag själv kan också ha varit elak mot vissa barn när jag var yngre också. Jag var inte heller det perfekta fåret.
Nej. Jag var snäll.
Var du snäll?
Jag tog hand om sådana, för det var ingen som vågade göra något mot mig. Så jag tog hand om dem som varit mobbade.
Men hade du så här häftigt rykte i skolan?
Jag hade väl att jag kunde slåss.
Ja.
Alltså jag slogs med killar. Jag slog ner killar, gjorde jag.
Okay.
Och så umgicks jag bara med killar.
Ja.
Så att jag aldrig, än idag i vuxen ålder så har jag, det är inte många tjejkompisar jag har alltså.
En typ? Är det en bra nära?
Ja, typ två.
Ja.
Elvira och sen är det väl Ritsen då.
Ja,
det... Som jag kan säga typ så här, genuint mina typ så här, nära vänner.
Ja.
Annars jag gillar ju boys liksom. Det är så här, man är ärlig, man är rak. Alltså det är på ett annat plan där. Jag gillar ju inte det här liksom. Ja, det här...
Nu är det väldigt dumma alla stereotyper. Ja. En kan, så är det ju inte. Nej. Men i ditt fall så du har inte klickat lika bra. Alltså,
nej, det har jag inte gjort.
Så vi har ju många gemensamma kompisar som är killar. Det har vi ju.
Ja, men det har vi. Absolut, absolut. Och sen, alltså, det är ju inte som sagt... Ja, jag umgås ju med Jess då.
Ja.
Min kompis. Men annars, nej. Jag trivs bättre i karars umgänge.
Ja, ja.
Tror att jag platsar mer.
Vad är din mörkaste hemlighet? När jag var 12 år så tog mina föräldrar mig för att kolla min hörsel, då jag aldrig svarade när mina föräldrar ropade mitt namn hemma. Jag bestämde mig för att inte låtsas höra pipen i maskinen och fick därför använda en hörselsnäcka på varje öra i 2 år fram till dess att jag var 12-14. Efter det så låtsades jag kunna höra igen och mina föräldrar har ingen aning om att jag bara fejkade att inte höra.
Vilken jävla skitunge!
Det där är lite kul.
Ja, men alltså, han svarar ju inte när de ropar. Vi känner själva igen det här när man ropar på sina barn. De låtsas inte höra på rummet. Han hade gjort det och de bara, okay, vi måste kolla upp hans hörsel. Och så han låtsas inte höra pipen. Och sen så har han fått bära en hörselapparat i båda öronen i 2 år trots att han kunde höra.
Åh herregud, de har dragit långt.
Det har gått lite långt där. Det är bara så här. Åh, ja men shit, jag är dagen efter. Bara, men vänta, nu kan jag höra. Jag hade ju inte gått runt med de där hörselapparaterna i 2 år.
Nej, det eller? Hade jag inte. Jag försökte mamma och pappa. Ta på dig hörselapparaterna nu.
Så att du hör vad vi säger. Ja. Ungjäveln hörde hela tiden.
Ja, så jävla sjukt.
Så konstig grej att ljuga om.
Ja, jättekonstig grej. Det var sjukt.
Jag var tonåring och satt i vardagsrummet. Jag hade på mig ett par lösa shorts och inga underkläder. Satt där och kollade på tv med det jag gungade fram och tillbaka och kände att det bubblade till i magen. Jag tryckte på för att lägga en sån där riktigt skön brakare. Men tyvärr så kom det något helt annat. En stråle bara sköt ut över mattan. På något sätt lyckades den helt missa mina shorts och jag tänkte att jag måste städa upp detta. Jag gick till muggen för att hämta papper, men när jag kom tillbaka stod min farsa på alla fyra och stod och torkade upp allting, samtidigt som han satt och skällde på vår hund. Oops!
Nej! Nej! Det var hans skit och han trodde det var hunden.
Stackars hunden! Åh, herregud! Så han har alltså suttit och gungat så här, vet, som barn kan göra. Ja. Av lösa shorts, inga kalsonger under. Nej, vad jobbigt.
Åh, herregud, det var jättekul.
Det hade kunnat bli pinsamt om man sa något, men nu gjorde inte han
jag det. Jag hade börjat askar och typ så här, vad fan skäller du på? Hund och skit i den, för fan, ja.
Hade du gjort det?
Och jag hade skrattat så mycket.
Hade du gjort det?
Ja, jag hade ju börjat asgarva när hon står och skäller på hund till att börja med. Och jag vet att det är jag.
Alltså, det är en sak med Doris, det är det. När det kommer till Doris att hålla sådana slags hemligheter, alltså det går inte. Om det är som så att jag sitter så här, så Doris bara hör att jag luktar, så börjar hon garva. Då vet jag direkt vem det var som sa. Och så frågar man Doris, har du prutat? Nej. Alltså det är alltid så här.
Ja, men det är så kul.
Du kan inte dölja.
Nej, jag kan inte då. Vad tror du? Att jag hade kunnat dölja att jag hade skitit på mig då? Och så stod kärring och skällde på hund.
Aha, du hade tagit på dig. Du hade jag bröstat
hade,
den alltså.
Jag hade bröstat den lätt alltså.
Nej, jag hade lätt. Vad jävla hundjävel. Så gott där. Jo, jag hade. För det är mina päron. Jag hade nog inte erkänt.
Ja, det hade jag.
Hade du det?
Ja, gud ja. Det hade jag sagt.
Bor i en liten byhåla i Skåne. Och för några år sedan jobbade jag lite extra på en livsmedelsbutik som också fungerade som postombud. En dag kom den lokala knarklangaren in för att lämna ett paket. Alla vet vem snubben är och vad han ägnar sig åt. Jag tog emot paketet som var i folie med en massa tejp runt, tog alla uppgifter och låtsades knappa in i datorn. Sen gick jag bort till det bakre rummet och stoppade ner paketet i min väska. Det visade sig senare innehålla 180 000 spänn i 500 kronors sedlar. Jag gick aldrig tillbaka till det jobbet och har aldrig hört något mer om det.
Det där är stöld alltså. Baja, baja. Och skulle man verkligen, om han nu vet att den där snubben är knarklangare?
Ja, men jag tror att han trodde att det var knarki.
Ja, det kan vara så. Ja. Men fortfarande att man ens gör en sån grej mot en sån människa som du vet kan vara farlig. Alltså du gamblar ju med ditt egna liv om det är som så att han får reda på det.
Vad fan ska ni ta folks paket för? Det där hatar jag när det händer mig. När mitt paket aldrig kommer fram.
Ja, men den är jobbig.
Och tala om det.
Det har hänt flera gånger också. Vi är ju då ambassadörer för Abu Garcia och Berkeley. Vi gör lite marknadsföring åt dem på YouTube och sånt. Mm. Och då skulle de skicka så här, 2 stycken fina haspelrullar.
Ja, skitdyra.
Ja, precis. Och det står ju så här phishing bla 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 på paketet. Vi kanske inte är så jättesmart. Nej. Men då hörde UPS av sig och bara, ja men vi ska leverera paketet idag. Och då kunde jag fylla i, bara nej, vi är inte hemma idag. Leverera till imorgon.
Ja.
Men dagen efter så var det borta.
Mm, alltså, och ingen visste vart
det var. Nej, och UPS menar på att de har lämnat in det på huvudcentralen och sen har det försvunnit.
Mm.
Så vi fick ut nya, alltså, som tur var. Men ändå jobbigt läge där. Och just i det här fallet, stackars den där knarklangaren. Eller kan man säga stackars?
Det kan du väl inte säga. Nej, så kan man inte säga.
Fattar nu, alltså, han kan ju få sitt liv slutat för att de där pengarna inte kommer fram. Liksom.
Exakt, exakt.
Men vem är så dum att skicka 180 000 på posten? När man vet hur Postnord är. Alltså, Postnord är ju inte jättekända på det sättet.
Nej,
liksom.
Exakt. Nej, fy, det hade jag ju aldrig valt att göra. Alltså.
Nej, jag hade nog... Alltså,
inte ens i spårbart, tammefan.
Nej,
alltså, pengar är ju pengar.
Ja, men alltså. Det är ju sådana summor. Jag hade nog, alltså, okay, ska jag upp till Umeå ifrån Skåne? Okej, okay, jag hade kört pengarna upp för att se till att de här levereras.
Ja.
Men den här snubben snodde då, det var 170 eller 180 tusen kronor. Alltså den är, nej, man
jag
gör
hade,
inte
jag
så.
Jag hade nog inte kunnat leva med mig själv.
Nej, för man har ju ändå ett ansvar när man jobbar i en butik eller så här. Man liksom not service minded.
Men då kan man ju tänka så här, undrar hur många gånger den här snubben har gjort det här tidigare?
Skickat pengar?
Nej, snott. Ja. Folks paket.
Ja. Ja. Ja, den är illa. Du borde skämmas, du som gjorde den här historien.
Smär du på dina fingrar då?
Ja, ajabaja. Ja, ni kära vänner, det här summerar då avsnitt nummer 21 av Drama och Intriger. Och förhoppningsvis tyckte ni det var underhållande att lyssna på.
Mm, det får vi hoppas. Och så hoppas vi att vi hörs nästa vecka klockan 06.00. Och att ni tar hand om varandra.
Och skulle det vara som så här att du kanske har någon historia eller dilemma som du känner att du vill dela med dig av, mejla då oss på dramaochintriger@hotmail.com. Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
06.00. Puss och kram.